Hej, välkomna till Kortklippt, Jaunis och Niklas fantastiska syntpodd om musik och synta. Tjena Jauni.
Hallå där Niklas, hur är läget?
Det är bra. Jag tänkte jag skulle vara lite som du och hitta på något annat att säga den här gången, men det gick sådär.
Du får öva framför spegeln för att göra hemma liksom.
Får skriva ner lite hälsningsfraser jag kan prova för att det ska funka liksom, för att det ska flytta.
Ja, precis. Lite klämkäckt sådär.
Ja. Ja, men du har återhämtat dig från jetlag och alla sådana där bitar nu.
Jajamän, istället så har jag dragit på mig några jävla hosta då, så att om jag bräker till här så ber jag om ursäkt för honom. Men Niklas kommer nog säkert vara rätt bra på att klippa bort det där, så vi hoppas ni slipper höra mig harkla.
jag kommer vara hård med saxen. Det värsta är om det sker samtidigt som jag försöker säga någonting, för även om vi spelar in ett varsitt spår på dig och mig, så brukar det liksom spilla över ändå, eller det blir konstigt det jag säger om du hostar samtidigt så här. Det blir svårt att klippa då.
Jag får ge fan i att hosta helt enkelt. Det är så det får bli.
Ja, vi säger det. Du hade köpt ett par nya lurar, sa du?
Ja, precis. Det hade jag faktiskt gjort. Grejen är så här att under en längre period så har jag letat efter lurar som kan göra, du vet, många olika arbetsuppgifter. Det vill säga då typ vara med mig ute på vift, ha möten i på jobbet och även kunna använda i studion och sådär då. Så jag har hittat ett par som heter III, TM2 Plus Wireless. Tack för tipset, kommer inte ihåg vem det var som tipsade på Discorden, men det var det Pale Skinny Swede kanske?
Ja precis, jag tänkte nämna det, att det är från tips på Discorden, så att, vill ni ha tips på lurar och bra musik och syntar, så häng på Discorden, tänkte jag klämma in
precis. Precis. Jag tror det var han. Jag är inte 100 säker. Jag kan ha fel, men har jag fel så ber jag om ursäkt. Så rättar vi det sen i show notes. Men i alla fall. Tanken är ju liksom att kunna ha ett par hörlurar som funkar liksom både trådlöst och även i musiksammanhang. För att problemet man har med vanliga blåtandshörlurar är att det är en fruktansvärd latency i dem. Och det går ju liksom inte att använda om man ska tracka grejer, man ska spela liksom, du vet, toner och noter och sånt där, och det kommer typ 200 millisekunder senare liksom, och det är ju typ mer eller mindre helt oanvändbart. Och sen har ju blåtand, i och med att det är så himla kast också, så hjälper ju det inte till speciellt mycket heller för upplevelsen. Så jag var väldigt nyfiken på de här III-lurarna. Så jag köpte ett par sådana, de som kommer då med en 2,5 GHz som en liten låda som man kopplar in då i valfri apparat som sändare. Till exempel datorn eller en synt eller du vet ett ljudkort eller vad det nu kan tänkas vara då, för att kunna köra då i low latency mode. Nu stackar vi typ 10-15 millisekunder eller någonting, är ju ändå latency, så den är inte supersnabb, men den är tillräckligt liksom snabb för att man ska kunna använda den då för att spela musik i studion. Man brukar väl säga typ att en millisekund är typ en meter från högtalarna eller något sånt där liksom. Så man sitter 5 meter från högtalare, så är det 5 millisekunder liksom. Så att 10-15 är ju liksom ändå kännbart till viss del, men inte till den nivån att jag har stört mig på det. Så jag har provat de här lurarna, jag har gjort techno i dem, typ sitter i vardagsrummet med min lilla setup som jag har på byggt ihop. Och det är ju alltså, det är helt otroligt vad fort man vänjer sig vid att inte ha en sladd. Man är ju väldigt begränsad liksom, med att ha den där jävla kabeln liksom kopplat till något ljudkort eller till någon mixer någonstans. Och sen liksom, du vet, så ska man trångla, så hamnar den under hjulet på stolen och du vet, mellan rattarna och whatever liksom. Så att det är helt fantastiskt bra upplevelse, måste jag säga, att ha en trådlös setup. Och batteritiden är inte speciellt dålig den heller, typ man kan sitta och pumpa 15 timmar tror jag. Jag har inte liksom kommit till den nivån att batterierna har tagit slut under någon session faktiskt. Så att det är ju liksom, det är helt fantastiskt bra. Och det som är så roligt med de här lurarna också, det är ju inte bara alltså den trådlösa biten, utan att man kan ju även köra blåtand om man vill. typ sitta liksom med sin dator. Då har man som en liten switch man bara byter på lurarna, så går den i blåtandsläge istället. Då kan man lyssna på musik då i sin telefon eller typ i datorn, eller sitta med Zoom-möten på jobbet liksom. Så att de är väldigt breda i användningsområdet.
Härom. Precis. Men den där pucken då, den går på vanligt 3,5 tums eller...
Ja, det går ju välja. Det kommer med en liten adapter också som man kan byta om man vill då.
Vet du om den är digital i överföringen, alltså den radioöverföringen, eller om det är analogt?
Jag har inte läst på, har jag inte gjort. Jag kan inte... Det som händer när jag går för långt bort är att, du vet, det brusar till och försvinner lite grann. Så det känns som att det är... Det känns digitalt, gör det. Mm. Men jag är inte helt hundra. Jag måste nog faktiskt läsa på och forska om det.
Upplever du att du liksom kan röra dig ganska fritt i hemmet? Liksom? Eller är det helst inom samma rum, 2-3 bort? Liksom?
Ja, alltså helst inom samma rum. Typ sitter jag i vardagsrummet och går till köket. Nu är mitt hus ganska stort då. Men går jag till köket så försvinner signalen. Det skulle de inte gjort om jag kört blåtand. Men alltså, bara så länge man befinner sig i samma rum som sändaren, så har jag inte haft några som helst problem. Och det är väl lite grann där i användningsområdet ligger också. När man gör musik så kör man dem i låg latency-läge, och så befinner man sig nära instrumentet. Man har inget behov av att gå någon annanstans, så att säga.
Nej.
Så då. Så kan vi ju nämna också att ljudkvaliteten är ju faktiskt helt okej. Okay, jag känner inte att de är varken, du vet, sämre eller bättre än mina trådade Audio-Technica M50. Nej. Som jag har. Och fördelen med de här också är att de är helt modulära. Så att till exempel om ena öronmuffen skulle gå sönder, så kan man köpa en ny sån. Eller om hela drivern går sönder, så kan man byta ut den. Så att liksom själva bågen är en enhet med sändare och kontroller och batteri. Och så varje separat driver är en separat enhet man kan byta ut, och muffarna är också en separat enhet man kan byta ut. Så att det finns liksom en kostnadsfördel där över tid, tror jag. Om det är liksom så att någonting skulle paja eller bli glapp då. Istället för att behöva köpa ett helt nytt par.
Vad kostade de?
Jag tror det var typ 3000 någonting, 3,5 tror jag gav för dem. Jag köpte dem på Toman. Det var där de hade bäst pris för tillfället när jag kollade. Men jag tror man kan köpa direkt från dem också på webben. Men euron, i och med att den ligger så jävla högt nu, så kändes det som en ganska dålig deal för mig att hålla där.
Ja, men det är ju grymt ju. Det är ju skitbra.
Ja, de är fantastiska. Enda nackdelen då, om man ska säga så då, det är ju att de har ju ingen noise cancellation. Så att om man vill ha ett par lurar som är till för vardagliga, åka buss och tåg och flyg och sånt där, så är det här ganska dåligt val, för att de läcker ju ganska mycket ljud in då, precis som ett par vanliga slutna över örat lurar gör. Men det är ju någonting som jag själv medvetet har liksom, det är inte liksom huvudanvändningsområdet för mig. Nej. Utan det är mer lyssna på musik hemma, hålla på med musik i studion och kanske sitta på möten och sånt där. Ska jag ut och resa, så får jag liksom fixa ett par noise cancellation-lurar istället då. Så att de gör inte alla saker. Och jag förstår det liksom, att de har fått välja bort den biten. För att då hade priset stuckit iväg ännu mer. Liksom. Man har fått stoppa in mer teknologi i lurarna. Vilket i sin tur hade gjort att de hade kostat mer pengar. Då. Så att jag är ganska nöjd med. Och, alltså, jag tycker det är ganska skönt ändå. Jag tycker om att kunna höra min omgivning när jag gör musik. Just för den skull att man är medveten på om kaffet är klart, eller du vet, det ringer på dörren eller whatever. Liksom, så att det läcker igenom lite grann. Då. Så att jag har inte så stora problem med det.
Sen det där har jag sagt 1000 gånger, men jag har jättesvårt för att mixa och jobba med musik i hörlurar. För att jag kan sitta och mecka med... Jag kan sitta och skriva musik och sitta och göra remixer och sånt där och liksom börja bygga upp och arrangera låtar i lurar. Det har jag inga problem med. Men för alla såna här beslut som innefattar någonting, alltså all kritisk lyssning på något sätt, så måste jag ha mina högtalare. Och de gånger jag har provat att sitta i mina Bose med noise cancelling på, bara för att göra musik och testa och pyssla, så har jag varit så totalt off i ljudbild efteråt. För att just noise cancelling-grejen påverkar både... Inte bara ljudkurvan och EQ-kurvan, utan i och med att man tar bort så mycket av ens rumsuppfattning med noise-cancelleringen. Eftersom man använder ju öronen för att orientera sig i rummet, som vi pratade om i det här avsnittet när vi pratade om hur det är att vara helt döda rum. Så jag får reverb och sånt helt åt skogen fel när jag sitter med noise cancellering, för att man vräker på så mycket för att man saknar den här rumsupplevelsen från resten av rummet. Så där tycker jag det är bättre nästan med öppna lurar så att man har mer läck liksom.
Mm, precis. Alltså jag håller med. Alltså Bose är ju rent skit, rent ljudmässigt sett om man ska säga ja. Så. Det är liksom inte till för professionell musikanvändning eller musiklyssning, utan det är med kvämlighetsgrej. Jag har själv kört Bose väldigt länge, Q35 eller vad de hette. Supernöjd med dem. Men det funkar ju inte alls som du säger i en musiksetup gör det inte. Nej. Utan det är till för Zoom-möten och flyga flygplan liksom.
Ja, men precis. Men just den här reflektionen att inte bara EQ-kurvan blir off utan liksom rumsupplevelsen blir off, så att man gör helt fel val på reverb och sådana saker. Det är en insikt jag har fått.
Mm. Ja, jag har ju testat lite grann själv att mixa i mina ATH M50. Nu har inte jag provat ajajaj-lurarna än då. Jag tror nog inte att jag kommer att mixa med dem, utan det är mer liksom prodda och sätta upp. Men jag har ju provat att mixa lite grann i mina gamla trådade lurar, och då får man ju lära sig då vad de har för pucklar och vad de har för dalar för att kunna liksom kompensera för det då i prodden. Men alltså, det blir aldrig bra att bara köra lurarna som du säger, utan man måste ha liksom en referenslysten i högtalarna med jämna mellanrum för att kunna se vart det bär hän liksom. Och då tror jag det är mycket som du säger, att man känner liksom rummet också på ett annat sätt när man har riktig högtalarlyssning då. Och det är ju viktigt, för det är ju så jag själv är van vid att prodda och mixa, och det är så jag liksom lärt mig. Men intressant att du säger det med öppna hörlurar. Jag har faktiskt tänkt en gång att köpa ett par helt öppna som har membranen ut, som man har liksom mer ambiens i rummet då. Och jag har inte tänkt på den aspekten, att man får den här rumskänslan också. Så det är jag lite nyfiken på, kanske att testa ett par ändå för att se om det finns en upside eller en downside med det. Så att, tack för det tipset.
Ja, absolut. Mm. Men sen så ska jag slänga in brasklappen att det här med att mixa i lurar finns det ju folk som kan. Jag inte kan det. Martin Jarl till exempel är ju världsmästare på mixa i lurar. Han kör ju bara lurar och hans mixar låter ju kalasbra.
Ja, det är som jag brukar säga. Det finns folk som klättrar på fasaden också, men bara för det så behöver det inte betyda att jag kan det liksom.
Nej, precis. Det är uppenbart att det går helt enkelt. Men du, idag så tänkte vi faktiskt uppmärksamma det faktum att jag har fått låna en Roland Jupiter 4 av Synthdude. En mycket trevlig herre som jag träffade här i Västerås för första gången. Jag tror det var i somras. Han har ju ett fantastiskt konto på Instagram där han visar upp sina fina syntar och spelar lite roliga trudelutter på dem ibland. Jättetrevlig kille. Och så när vi sågs på Emom i november var det väl, körde va?
Oj, var det november? Det var så länge sedan. Ja, det var det nog. Ja.
Då tittade han förbi med sin Jupiter 4 och lånade ut den till mig. Så den har jag här hemma. Och vi har grottat ner oss lite grann i den. Så att vi tänkte prata lite om själva synten. Inte så mycket om dess historia. Men sen har vi spelat in lite ljudfiler. Men du har inte den riktiga Jupiter 4, utan du har en VST.
Ja, det stämmer. Alltså, när du lånade Jupiter 4 så stod den ju hemma hos mig över en natt och du passerade på att göra en låt. Så jag har spelat på den vid det här tillfället. Men just de här två filerna som ljudexemplen som jag tänkte spela upp idag är ju från en VST från Cherry Audio som heter Mercury 4. Jag tyckte det var roligt att bara prova och göra typ ett par ljud som jag tycker är ganska roliga att göra på Jupiter 4. Så tänkte jag prova att göra dem på VST:n också och se hur det lät. Men vi kan lyssna på det sen kan vi göra de exemplen. Så du har det real deal och jag har typ ful-varianten då kan man säga.
Ja, men Cherry Audio tycker jag, alltså hatt av till dem. Jag tycker de är duktiga på att göra VST:ar och de gör fina instrument. Men jag köpte ju Memory Moogen. Och jag får inte riktigt den där överväldigande fläskkänslan av den som man får av att spela på en riktig Memory Moog. Så att det blir inte av att jag använder den VST:n faktiskt, tyvärr. Jag borde kanske göra det lite mer och lära känna den, för då kanske jag hittar den sweet spots, jag vet inte.
Ja, men alltså jag tror nog att många av VST:erna Det är väldigt svårt det där. När man emulerar ett instrument så emulerar man kanske ett specifikt exemplar. Det har vi pratat om tidigare när vi snackade om Minimoog-avsnittet. Och då tror jag nog att det kan bli som så att även VST-pluggar som gör Minimoog då kan låta olika. Jag tror att det problemet lider nog alla tillverkare då när de ska försöka emulera en synt. Jag tycker att Cherry Audios Mercury 4 låter som en Jupiter 4. Man kan få den och kännas ungefär likadant då. Men det är ju alltid någonting som saknas tycker jag på VST-sidan jämt mot att spela mot en riktig gammaldags hårdvarumaskin. Jag vet inte om det är du vet, placebo eller någonting, men just den här grejen att ha den riktiga maskinen är det som triggar mig igång och ger mig liksom inspiration till att spela melodier och så. Och jag känner all det händer när jag använder en VST då. Så det kanske lite grann mitt sätt att skriva musik på som är, ja, kommer till korta då när jag sitter med en VST jämte ett riktigt instrument.
Kan vara så. Kan vara så. Men i alla fall då, Jupiter 4 från Roland, den kom 1978. Enligt Peter Forrets bok, den här A till Z med analogsyntar, jag kollade lite grann i den igår, så ska den ha kommit då ett par månader efter Prophet 5, så att både Roland och Sequential måste ju haft klart för sig att polyfona syntar var liksom framtiden.
Absolut, och, absolut.
Ja, och man hade kommit fram till att man behöver ha en CPU i den helt enkelt som kan läsa av rattar och sliders och spara minnen och assigna röster och sånt. Men den har ingen MIDI, för det kom ju senare på 80-talet. Och den har inte egentligen särskilt mycket annan I/O heller, utan den har en arpeggiator som har en klockingång så att man kan steppa den från till exempel en 808 eller en 606 eller något sånt där. Och det är ju en ganska enkel polysynt. Som namnet antyder så har den fyra röster. Och varje röst då är ganska simpel med en VCO, ett filter och en suboscillator, ett statiskt högpassfilter för lite EQ-funktionalitet. Brus på och av. Och sen sån här PWM på oscillatorn och filtertracking från keyboardet.
Arpeggiatorn är ju ganska intressant tycker jag.
Ja,
den är ju
precis.
Väldigt rolig att spela på.
Ja, det är den. Och arpeggiatorn har... den beter sig lite lustigt. Just det här exemplaret som jag har lånat nu av Syntur har varit nere hos en kille i Tyskland. Som heter Hamburg Waves, hans företag. Där han gör uppgraderingskit till olika maskiner. Bland annat till den här Jupiter 4 då. Så att... Det här exemplaret har fått väldigt mycket utökad funktionalitet, bland annat en helt ny CPU då, så att alla minnesplatser och alla rattar och sånt där har ökad upplösning. Den har MIDI, den har MIDI-styrning av alla parametrar, den har mycket fler minnesplatser, den har mer funktionalitet för arpeggiot och så vidare och så vidare. Så den kan väldigt mycket andra saker då, så att vissa av våra erfarenheter från den här maskinen stämmer ju inte överens med det originalet då, så att säga. Men som du nämner då, arpeggiot, så som det funkar på den här maskinen, så ett normalt arpeggio spelar tonerna som du spelar antingen upp eller ner eller upp ner beroende på vad du väljer för mönster. I den här maskinen så spelar den liksom uppåt alltså den hoppar oktavstegen uppåt, så att om du spelar lägsta tonen, mittentonen och översta tonen i ett tretonsackord, då spelar den liksom lägsta tonen sina oktaver, nästa ton sina oktaver och tredje tonen sina oktaver. Men om du spelar dem i en annan ordning så får du liksom ett mer bubblande arpeggio. Jag har faktiskt en ljudfil på det, så att vi kan köra den så får man höra hur arpeggiot funkar.
Yes!
Tydligt hur arpeggiot liksom, när jag spelar tonerna i rad nerifrån och upp så går de som man förväntar sig, men när jag spelar dem i en annan ordning så följer den ordningen och då blir det lite så här bubblande. Men jag vet inte om VST:n betedde sig så.
Nej, jag testade inte det specifikt. Jag har ju en arpeggio-grej som jag har petat in, men jag la inte någon direkt emfasis på det. Fokus, vad heter det? eftertryck på. Men vi kan lyssna på min arpeggio-grej också, kan vi göra.
Ja.
För att den är ju ganska rolig så. För att jag har ju då ett vanligt ljud i början. Och sen så showcase jag även då ensemble, den effekten som de har i Jupiter 4. Som jag tyckte de har gjort väldigt fint i VST:n. Mm. Som får det här klassiska Roland-känslan. Så först har vi utan ensemble. Och sen så är det ensemble-effekten på med samma liksom fras då. Och det är så himla stor skillnad. Man hör direkt, okej, det här är en Jupiter 4. Så vi kan lyssna på den också.
Yes. Lustigt då, jag vet inte om det är någon skillnad på ensemble-effekten på den här maskinen som jag har hemma nu, för den är inte lika drastisk som det där.
Nej, det är den inte. Jag tror nog säkert det har att göra med gamla kretsar, nya kretsar, jada. Så att jag känner väl också att VST:n som Cherry Audio har gjort, den har ju massvis med extra funktioner som Jupiter 4 inte har. Så jag var jättenoga med att titta med att oj, jag drar inte på D-tune-ratten, oj, jag ser till att jag har både delay och reverb avstängt. Vilket är kul att de har lagt till då, ett gammalt tape-delay och ett jättefint reverb också, men de måste ju vara avstängda hela tiden. Mm. Och sen tror jag att den kranar på ganska mycket mer också i VCA-disten än vad originalet vill jag minnas gjorde då, så att den har ju ganska stora skillnader jämte då den riktiga maskinen tycker jag, så den kommer ju inte riktigt så där supernära, men den har samma karaktär om man säger så då.
Ja.
Ja,
för den där VCA-disten som du nämner tycker jag är en lite unik sak för den här maskinen som jag tycker man ska lyfta. Och vad som händer där egentligen är ju att man höjer helt enkelt utvolymen ur alla rösterna. För så som den här funkar så har du ju en CPU som skannar tangentbordet, och när du trycker ner en tangent så kollar den om det finns några lediga röster. Och så talar den om för den rösten att den ska spela den tonen som du trycker ner då. Mm. Och sen går ju de här rösterna in i en mixer, och sen så går det ut på utgången. Och vad man gör här är att man krämar upp utgången ur varje röst så att den blir lite starkare. Och då när man tar en ton så börjar det dista lite, men tar man fler så distar det mycket, mycket mer in i den där mixen.
Jag tycker det är jättemysigt. Det är ju, jag använde ju Jupiter 4 på en låt som jag skrev specifikt då när jag hade den till låns då under tiden när den stod här i mitt hus innan du tog den vidare till Västerås. Mm. Och då hade jag ju ganska mycket VCA-disk på den, och den är liksom, det är precis som du säger, ju fler toner man spelar desto mer krämigare blir det liksom, och jag är fullkomligt såld på det här soundet.
Ja, det där tycker jag man kan höra i gamla orgelinspelningar på så här 70-tals hårdrock och sånt där, liksom när de drar på med orgeln så blir det, när det är flertonsackord så blir det mycket starkare liksom, och mer distat.
Mycket mer. Jag tror att John Lord hade gillat Jupiter 4 om han hade levt fortfarande. Han kanske använde en sån, det vet jag inte. Men han hade ju mycket dist på sin Hammond när han lirade med Deep Purple var det, tror jag.
Ja, precis. Deep Purple är ju klassiskt orgeldist. Jag har faktiskt ett exempelljud på den här VCA-disten, så att vi kan köra den lite grann.
Yes.
Ja, och det här är egentligen ett tvådelat ljud. Man hör ju disten där lite grann i början, men sen så hör man en annan effekt som jag ville prata lite grann om. Och det är ju att en polysynt har ju som regel en LFO för alla röster. Som ni hör i vibratot här så vibrerar ju alla rösterna tillsammans. Så det blir ju liksom, annars hade det blivit jättekonstigt och låtit falskt och illa. Så att man måste ju liksom flytta pitchen på tonerna tillsammans. Sen finns det ju inget hinder att vissa polysyntar har en extra LFO som är per röst som modulerar någonting annat då. Men just för pitch till exempel så blir det jättekonstigt om de inte har en och samma för alla röster.
Ja, precis. Jag spelade faktiskt också in en VCA-dist-grej, gjorde men bara med monofonisk melodislinga. Vi kan lyssna på den. För där hade jag då VCA-level på 50% när jag spelade den första biten. Och sen så höjde jag den till 100% den andra biten. Men jag har även volymkompenserat den lite grann då, så de ska vara samma utvolym då. Så jag sänkte den mastervolymen på den andra för att det inte ska bara bli högre och låta annorlunda på grund av det då. Så vi kanske kan lyssna på den också. Jag tycker att den skillnaden jag får mellan 50 och 100 var ganska stor jämte den skillnaden jag kände att Syntuds Jupiter 4 hade. Men jag tycker ändå om den här lilla extra krämigheten som läggs till då. Så vi kanske kan lyssna på den också.
Ja, självklart.
Med kräm, synt kräm, det är alltid mysigt.
Ja, den låter gott. Och alltså den här VCA-disten som du säger, bara på ett enkelt monofoniskt ljud så låter det ju fantastiskt fint alltså.
Ja, jag gillar det jättemycket. Jag tänkte göra ett detunat ljud också, men jag känner att rätta mig om jag är fel, men jag tror att Jupiter 4 har 4 stycken pottar på baksidan. Man kan tuna varje röst var för sig, om jag inte minns alldeles fel. Och VST:n hade ju en detunrat som man kunde dra isär då, unisonläget, så det var sådär superbrett och maffigt. Och det tyckte jag lät fantastiskt mysigt och bra. Men så insåg jag ju det att det kan man ju inte göra på Jupiter 4. Om man inte går in och rattar på de här individuella stämningsrattarna då. Det vill man ju inte göra, för då kommer de bli helt sned.
Då kommer de bli
på andra grejer också.
Jag försöker titta och se om jag ser några. Men i så fall är det så här trimpotshål då, skulle jag gissa.
Ja, trimpotshål, ja. Med 4 stycken pluggar, svarta pluggar som man får ta loss och skruva på. Liksom. Så att, det är inte lättåtkomligt, det är ju inte på något sätt.
Nej, precis. För att unisonläget på den här maskinen är ju ganska fläskigt. För då är det ju alla 4 rösterna som spelar tillsammans. Och jag gjorde ju en video på min Instagram där jag testade om den kunde spela EBM-bas. Och då körde jag unisonläge. Och det smäller ju riktigt, riktigt nice. Alltså.
mysigt.
Ja, och då är det ju ändå bara... Alltså, då är det ju bara 4 oscillatorer. Och det är ju ungefär... Det är ju precis lika mycket som det sitter i en monopoly. Men den har ju visserligen bara 1 filter. Så alltså. Det blir lite fetare här ändå. Men till skillnad från till exempel en Memory Moog som har 36 oscillatorer blir det väl 18 blir det. Ska se om jag kan räkna. 18 blir det.
Många fler.
Ja, jättemånga oscillatorer blir det. Värt att nämna då kanske är att oscillatorn har ju av någon anledning så envisas vissa med att bara göra så att man kan välja en vågform i taget. Moog är ju fantastiskt förtjust i det till exempel. Medan Sequential har så att man kan välja flera vågformer på samma oscillator samtidigt. Och av någon anledning så har just Memory Moogen så att man kan välja fler vågformer samtidigt. Jättemärkligt. Men en annan sak som jag vet inte om den är likadan på VST:n, men på den här så har LFO:n helt galen range. Man kan köra upp den i långt, långt upp i audiofrekvenser.
Ja, det kan man på VST:n också. Nu visste inte jag om det var typ en quirk som VST:n hade och inte originalet hade. För det fanns vissa andra saker som de hade gjort lite annorlunda. Men det är ju fantastiskt coolt. Gjorde inte du en ljudgrej med det också?
Jo, jag gjorde en demo med det. Vi kan lyssna lite grann på hur det låter.
Gör vi.
Ett problem då med att man tjoffar upp elefon i audiofrekvens är att den trackar inte där du spelar. Och det är ju bara en elefon till alla rösterna. Så att man får hitta liksom lägen där elefons frekvens harmonierar med det du spelar. Så att du får det liksom till rätt nivåer. Så den är ju svår att göra någonting vettigt av. Men jag tycker ju bara det är kul att den är så fruktansvärt snabb om man vill. Och långsam.
Ja, alltså den är ju mycket av ett performance-instrument, känner jag. Så att göra sådana quirky effekter, det kanske man kan låta andra synta göra. Men det är roligt ändå att det finns möjlighet att dra upp raten så högt. Och framförallt om man vill göra ARP-grejer så är det väldigt roligt att ha höga, snabba hastigheter. Mm. Och på det sättet så får man få sådana här liksom, glittrande, glimrande ljud. Liksom, sådana där passager som är väldigt, väldigt roliga och blir väldigt unika på Jupiter 4. Så att det är den också väldigt bra på, tycker jag.
Ja. Jag har faktiskt en arpeggio-effekt-grej där jag satte lite portamento på arpeggiot. Vi kan lyssna på den lite snabbt också. Den tycker jag var rolig. Ja, det där är ju bara liksom ett space-ljud, men det var lite roligt.
Space-ljud är kul, kom igen. Ja. Det är roligt med space-ljud.
Ja, och... Nu kommer inte jag ihåg vad det sista priset ljudet på den här maskinen heter. The Force heter det. Mm. Apropå space-ljud. Och jag har faktiskt spelat in originalpriset ljuden på den. Så att vi kan lyssna på det också som lite avslutning på den här Jupiter 4-specialen. Ja, och det är ju trumpet, piano, voice, bass och lite olika sådana saker. Trombon är det till exempel. Och de är ju inte särskilt lika där de heter. Men de är nog representativa och hyfsat användbara för den tid de...
Ja, jag menar, alltså, jag tycker det är roligt med preset ljud. Framförallt, det låter ju inte som ett piano. Det gör det ju inte, men det har ju vissa liksom klanglikheter. Och jag tycker det är väldigt kul och liksom spela på presset ljud på syntarna just av den anledningen och använda det på lite annorlunda sätt liksom. Så att det tycker jag är lite charmigt med de här gamla Jupiter 4 Pro Mars, tror jag, den monofoniska varianten av Jupiter 4 har ju också preset, så jag är lite svag för den typen av klanger.
Ja, men det är ju liksom ett tidsdokument på något sätt och en liten skön ostighet som faktiskt inte gör så mycket. Jag gillar det. Ja, men det var allt vi hade för idag om Jupiter 4. Stort tack till Syntud som har lånat ut den till mig. Det är jätteroligt att grotta ner sig i såna här gamla fina maskiner. Och förhoppningsvis så kommer det nytt spännande från både den, mig och Syntud framöver. Och som avslutning på det här avsnittet så kan vi väl ta och lyssna på din fina låt, Jani, som du gjorde medan jag var på Syntmuseet faktiskt. Och Jupiter 4 stod hemma hos dig.
Ja, precis. Och det är ju då jag är en liten trudelutt då, som jag skrev på den här maskinen i mitt vardagsrum faktiskt. Så jag har då ett par effektpedaler på den. Och det var egentligen, jag försökte liksom utforska då klangvärlden som Jupiter 4 erbjuder, fast på väldigt okomplicerat stadium, använda dess råa enkla oscillatorljud då. Och jag gillar det jättemycket, och den ger liksom en extremt drömsk känsla. Så att vi avslutar väl det här med att glöm inte att spela synt, för det har jag gjort på en Jupiter 4. Tack för idag.
Tack för idag, hej hej.
Hej då, hej.
Hej hej, här kommer en sån här Niklas från framtiden grej igen. Jag glömde ju att den här Jupiter 4 som jag har fått låna har ett chord memory läge. Så att man kan alltså hålla ner ett akkord, få synten att komma ihåg det och sen transponeras det om när man spelar på den. Och då kan man göra såna här houseiga grejer om man vill.